Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt.
Ja, hej, det här är Titio som är hemma hos Fredrik förstås. Och jag sitter här och tittar på alla bilder i det här rummet där vi spelar in. Det är ju säkert alla gäster, undrar vilka alla är. Och så fick jag en kopp te för jag har lite ont i huvudet. Jag sa att jag trodde att jag hade brister. Och då sa Fredrik, va? Kan du ha några brister?
Jag tänkte att du var fulländad, men du har brister tydligen.
Jag tackar för det. Jag känner att jag mår genast mycket bättre.
Vilka brister har du?
Det beror på hur man ser det. Allt är ju relativt. Man skulle ju kunna säga att om du frågar någon annan person i det här landet Sverige så skulle den personen nog säga att jag är långsam och kanske lite lat. En person som aldrig kommer gå in i väggen. Och det är ju inte speciellt smickrande i dagens samhälle. Så det skulle nog kunna vara en brist. Jag kommer ofta för sent och så. Så tiden i andra mått, andras ögon mått mätt, så är jag nog inte så bra på tiden. Men enligt mig själv tycker jag att jag är helt överens med tiden.
Du har i alla fall släppt en singel i år, eller hur?
Ja.
Som är lite lätt elektropulserande, som ingenting heter den.
Precis.
Och du håller på med ett helt album som kommer nästa år.
Alltså, nej, det skulle man nog kunna säga att jag inte gör faktiskt. Jag försöker göra som de flesta andra just nu, pusha ut en riktigt grym låt då och då. Just nu så kan jag liksom inte riktigt se att jag ska få ihop ett helt album. Jag tror
det är så långsamt.
Det är så jävla långsamt och lite lat. Fast just nu, jag är ju faktiskt småbarnsförälder och det känns som att jag är helt dränerad faktiskt på energi. Så att tänka att jag ska gå in i någon slags albumtänk, jag tror att jag är liksom inte... Ja, det är ju ett projekt att tänka album och det är lite för stort projekt för mig just nu.
Vi har två barn här hemma. Mm. Jag känns som en 9 och en kille som snart fyller 3. Mm. Och vi tänkte att 6,5 år mellan dem var ganska lång tid. Men mellan dina döttrar så är det...
26
år.
Ja, jag tog ett långt break. Men egentligen så skulle man ha vänt på personligheterna i mina barn. Alltså Femi som jag fick först var supercool, jättetyst, bara sov. Ja, jättelätt. Så att jag mindes det som att jag tyckte att det här var småbarn, det höftar man liksom. Det är inte så jävla jobbigt. Det beror alldeles på hur man beter sig, inbillade jag mig. Men nu har jag fått uppleva någonting helt annat. Så Bibi, som hon heter, som är 1 år, hon är väldigt frisk och pigg. Alltså hon är ett jävla krutpaket alltså. Så att hon håller oss på helspänn hela tiden. Hon är lite trixigare att hantera.
Jag träffade din dotter Femi ute för ett par år sedan.
Ja.
Jag tror att det var via Little Jinder som har jobbat med Femis pappa, Magnus Frykberg.
Ja.
Och det var en sån chock. Du vet, de här små ögonblicken när du inser hur fort tiden går.
Ja. Men
jag flyttade till Stockholm hösten 92. Ja. Jag minns att jag prenumererade på tidningen Slits då. Det var ett hemma hos-reportage hos dig och Magnus. När du var höggravid och det stod att ni förberedde er för en dubbel release.
Just det.
Och att sen plötsligt gå ut och träffa personen som låg i magen då.
Mm.
Och stå, jag först fattade inte vem hon var, för hon sa att hon är till Fem, då kopplade jag.
Ja, för vi är ganska lika.
Exakt.
Mm.
Och du skulle precis ge ut det här albumet, This is Titio då.
Precis.
Jag jobbade sen på tidningen Pop där. Recensionen av den skivan var... Det stod, Kjell Häglund skrev den att This is Titio är musik så harmonisk att en bebis kan sova på dess mage. Här hörs såväl preproduktionens uppåtverkande endorfiner i kompositioner och arrangemang som de nedstressande mjölkhormonernas inverkan på en produktion så softad och laid back att den gränsar till ett sömndrucket amningsrus.
Oj, oj, oj!
Det roliga är att efter den recensionen så fick han jobb på Vi Föräldrar.
Du skämtar!
När han började jobba på Vi Föräldrar. Så han kunde det där med amningsrus och endorfiner. Det var verkligen hans...
Det är fantastiskt ju.
Hans grej.
Vi ska lyssna på Christine and the Queens och låten heter Tilted. So I'll fight sleep with ammonia. And every morning we fight so bad. I miss them for the tears I shed. But I'm actually good. Can't help it if we're tilted. I am actually good. Can't help it if we. I am actually good. Can't help. Jag blev helt knockad faktiskt av hennes album. Och jag blev dubbelknockad när jag var och såg henne live för några veckor sedan. Helt magisk människa och röst. Hon är en sån ung, modern hen.
En icke-binär artist?
Ja, det säger man kanske.
Kille, alltså varken...
Varken det ena eller det andra. Jag kan vara en sån där, en av de här bekväma... människorna som tycker att gå på konsert kan ofta vara ganska trist och bökigt. Och jag kan ofta komma på mig själv med att backa och hamna i baren. Och jättetråkig konsertmänniska är jag. Men här, när jag var och såg henne, från att hon kom in och startade upp första låten så var jag alltså... Ja, jag kämpade. Det var inte så där jättemycket folk, men jag ändå liksom tog mig långt fram och blev ett sånt jävla fan.
Thank you. intressant för 30 år sedan när du fick ditt första genombrott.
Ja.
Så var det väldigt mycket prat om liksom din stora, starka soulröst. Och ja. Du tolkade Aretha Franklin och du gjorde verkligen hela den prylen. Men sen ja. Under 2000-talet så har du gått åt ett väldigt annat mm. röstideal.
Mm. Ja, men jag kan ju följa, jag upptäckte ju liksom folk... den amerikanska folkmusiken ganska sen. Alltså så här, upptäckte värst i Bunyan när folk... Jag upptäckte liksom Tom York och Radiohead när folk var liksom nästan färdiga och skulle gå vidare till nästa. Och Joni Mitchell...
Jag minns att du pratade dig varm för Joni Mitchell redan i början av 90-talet.
Det
kommer jag ihåg faktiskt. Faktum är att jag började lyssna på henne på grund av att jag läste intervjuer med dig.
Ja, vad roligt.
Du sa att det var ja. Något som man skulle ha koll på.
Ja. Men jag har ju alltid varit en någon slags tvestjärt när det kommer till musik. Precis som liksom min blandning till svarta och det vita, så har jag liksom alltid balanserat, stått någonstans mitt emellan det svarta och det vita. Att det har varit, det är ganska bra, så här, dragit mellan Joni Mitchell och Aretha Franklin på något vis. Nu lyssnar vi på en låt med Amanda Bergman med Amazon som heter I Wanna Know What Love Is.
Är det en foreigner cover?
Det är en foreigner cover. I'm gonna take a little time. A little time to think things over. I better read between the lines. In case I need it when I'm older.
För mig är den här låten fortfarande helt förknippad med hångelscenen i fucking Åmål. Jag kan inte ens höra en cover utan att tänka på den scenen. Det var en sån chock när de brände av den i den filmen. Foreigner var ju, på 90-talet var det här inte, det var liksom inte en cool låt.
Nej.
Utan...
Det var som att lyssna på Toto.
Exakt. Ungefär. Som sen är ju, jag menar, Toto är ju numera...
Fantastiskt.
Ja, det anses ju vara höjden av hiphet. Amazon, jag har inte lyssnat så mycket på dem. Det är ett band som leds av Amanda Bergman.
Ja, där hon i huvudsak sjunger. Och hon har ju också släppt eget namn. Men hon är en sån där som man kan säga, hon är så jävla, alltså nästan provocerande bra. Jag skulle kunna, jag kan ibland tänka, varför ska jag sjunga när det finns en röst som Amanda? Alltså hon är, när hon, ibland så måste jag be min sambo stänga av med när han spelar Amazon eller Amanda, för jag vet inte, jag blir fruktansvärt gripen av hennes röst, och jag tycker att hon uttrycker sig när hon sjunger så fantastiskt liksom sublimt, subtilt. Alltså hon är så ogapig och ändå så tar hon tag i ens sinnen så fruktansvärt, och så är hon väldigt, väldigt... hon har en väldigt fin uppsyn som person. Den är liksom krulliga, lite Karlsson på taket, Göteborgs-looken liksom, som känns... Ja, hon känns väldigt nere på jorden.
Karlsson på taket?
Ja, men hon ser lite Karlsson på taket-looken.
Jag tänkte att han var lite av psykopat liksom. han var så här,
han var lite läskig
Karlsson på taket, eller hur?
Det är inte Amanda, men det här är Karlsson på takets väldigt gulliga syster. Jag kanske ska nämna det, att de låtar som jag har valt är liksom i nutid. Jag kände att jag var lite trött på att gå tillbaka till alla de här som man har inspirerats av och tjatat om, Aretha Franklin och så vidare. Så jag tänkte att man kunde lyssna på sånt som jag tycker är bra och spännande nu.
Jag tänkte att vi skulle lyssna på någonting från då också. Exempelvis den här skivan som du har en, som jag tror att du är med på. Det är din pappa Amadou Diars skiva En dag i Afrika från...
Precis.
1975. Du var 8 år alltså.
Ja.
Och du var med under inspelningen.
Jag var med på inspelningen och den.
En dag i Afrika. Mm.
Hej, jag heter Amadou. Och den här skivan tänker jag berätta lite om musiken i mitt hemland Sierra Leone, som ligger i Västafrika. Den här första låten är en gånglåt som man fångar när man vandrar långa sträckor.
Och jag tänkte faktiskt, han var liksom nummer 6 på min låtlista, för jag tänkte att han, jag skulle spela någonting av honom, för att han ju gick bort eller dog 10 september i år. Och så tänkte jag att hans musik spelas ju så lite liksom ute i eten. Men det bidde inte så faktiskt. Men det var bra att du spelade lite av hans
musik. Jag har skivan på vinyl här. Det är ett fantastiskt omslag när han står med bara överkropp och håller i en Sierra Leonska instrument.
Ja, en budbärare av liksom sitt hemland och afrikansk musik.
Han blev 83 år gammal. Jag kollade vad medellivslängden för män är i Sierra Leone. Den är 49 år.
Är det så?
Sierra Leone är fortfarande ett av världens fattigaste länder, och om du är män så är genomsnittliga livslängden 49 år.
Nej.
Så man kan ju lugnt påstå att han blev äldre än den.
Ja, det måste ha varit Sveriges välfärd. Men,
han kom hit på 60-talet och var civilingenjör?
Eller vad, han skulle bli ingenjör, ja. Precis. Och hans äldre bror åkte iväg först som det stora geniet, men tyvärr dog i en bilolycka. Så då skickade de min pappa istället. Och han pluggade då, var ganska någorlunda bright faktiskt. Men upptäckte ju ganska snabbt att folk blev helt till sig när han spelade. Musiken bara tog över och han upptäckte att han njöt mer av det, skulle jag tro. Och också kunde tjäna pengar på det, att han kunde leva på det. Och sen satte ihop band och blev Amadou Dia, the musician.
Hur reagerade släkten i Sierra Leone på det?
När han åkte till Sierra Leone så satte han på sig kostym och blev en businessman.
Låtsades som businessman istället?
För att det är så låg status att vara musiker.
Medan han i Sverige hoppade runt med...
I hippiekläder
och afrikanska träsmycken.
Absolut. Så han var definitivt 2 personligheter. Men jag tror att han föredrog att vara det han var här. För att det var lite ett spel för gallerierna när han var i Sierra Leone i kostym. Jag vet att han tyckte att det ändå var skönt att få komma hem och vara liksom en lite friare människa. Och spela sin musik och ha på sig sina färgglada hippiekläder.
Du var ju nere på begravningen med alla hans 9 barn.
Mm.
Hur var det? Eller det var klart att det var otroligt sorgligt. Hur var det som att det var en nöjesresa?
Ja, men det var faktiskt mer än sorgligt, så var det faktiskt nästan obeskrivlig euforisk upplevelse. Dels att vi åkte alla 8 syskon och träffade vårat 9:e syskon för första gången, som är 32. Han dök upp för 2 år sedan. Han dök upp.
Var hade han varit?
I Sierra Leone. Och han hade fått reda på att hans pappa var Amadou Dia när han var 30. Så han skrev till oss på Facebook och sa, I think maybe we are siblings. Bara för att beskriva hur de här dagarna var. Det började med att vi alla satt på planet som skulle lyfta från Paris till Sierra Leone. Och precis innan vi lyfter så får jag ett sms från begravningsansvariga här som liksom bokade resan och så för Amado. Då skickade han ett sms till mig och där han förklarar vilket flyg Amado är på. Vilket visar sig att vi är alla på samma flyg. Så jag sliter av mig bältet och springer fram till Nenne och springer bort till Tione och säger Amado är på det här flyget. Och där liksom börjar den här resan som var på...
Ni flög alltså med kistan ombord?
Vi flög med kistan. Och det fick vi veta när vi satt på planet. Och det var, hela resan sen var så här. Det var helt otroligt. Så vi begravde Amado ute i hans by som är 4 timmars körning från flygplatsen. Vilket också var helt surrealistiskt. Och första gången för oss så var i en moské och ut i den här lilla byn i Sierra Leone i lördag, söndag. Och sen åkte vi hem söndag kväll. Så det var sjukt att komma hem till Sankt Eriksplan och ha varit ute i lilla byn Binti på en weekend och begravt våran pappa. Det var en av de vackraste resor vi alla har upplevt. Alltså.
Det var väl en ganska lång period då du inte åkte dit. Du bröt ut en väldigt blodig konflikt.
Mm.
I Sierra Leone i slutet av 90-talet, minst kring millennieskiftet så var det
precis,
väldigt,
det var,
väldigt våldsamt.
Ja, både krig och Ebola. Så jag hade inte varit där på 28 år. Jag tror för Nenne och några till var också en så lång tid. 2 av mina syskon hade inte varit där överhuvudtaget någon gång. Ja, igen. Jag insåg att jag har... saknat mitt afrikanska något oerhört, till och med tappat bort det. Jag har liksom gått omkring och varit så otroligt svensk och inser att jag är halv afrikan och jag hade liksom glömt bort lite att det fanns och att det är jag. Vi ska lyssna på Art Ensemble of Chicago som har gjort en låt som heter Tem de Jojo, tror jag.
Tem de Jojo, det låter som titeln på franska.
Jag kan säga att den här låten kan jag nästan inte säga någonting om. Förutom att jag har spelat den några gånger med Club Killers. Och det har varit bland det roligaste jag har gjort musikaliskt i mitt liv någonsin.
För att vara en orkester som beskrivs som avant-garde jazz så är det ju väldigt poppigt och catchy.
Det är ganska poppigt och catchy faktiskt.
Jag kan föreställa mig
faktiskt.
Club Killers spelar här.
Alltså... Jag kan längta varje dag till att jag ska få göra den här låten igen med Club Killers. Och jag tror att min dröm är ju att i slutändan bara kanske så här, på färsing eftermiddagar någon gång i månaden som 65-åring stå och sjunga liksom bara den här typen av låtar. Alltså någon slags rare groove. Digging in deep, yeah. And your love is like an all well. Dig, 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 dig it on the Champs-Élysées.
I samband med valet i höstas så lyssnade jag rätt mycket på den här låten. 13% från ditt förra album.
Mm. Spåren i min hud. Och färgen, en cocktail, en molotov för er. För er. Spåren i min hud. Jag är kött, jag är Gud. en mardröm för er. För er. Spåren i min hud. I won't crack, I won't back down för någon av er. För någon av er. För någon av er.
Den här låten är, du låter ju inte arg när du sjunger, inte ens när du sjunger om att du är en molotov cocktail så låter du speciellt arg, utan du låter bara stolt och bestämd och kanske lite uppgiven.
Mm.
Men vad fick du att skriva låten?
Dels att plattan handlar ju så mycket om mig för första gången. Det är första gången jag har skrivit musik och texter, eller ja, tillsammans med andra naturligtvis, som har varit så pass mycket helt sakligt om mig själv och mitt liv. Det har ju inte gjorts förut. Texterna som jag har gjort tidigare har varit väldigt flummiga och lite psykedeliska och bla bla. Eller souliga, vilket bara handlat om massa kärlek. Liksom. Men så att det, vi kände väl att det här, det var väl kanske dags att säga någonting. Plus att det kanske var dags att säga någonting med tanke på att det är väl första gången i mitt liv som det här liksom högerextremistiska, att jag har fått fäste. Vi har ju haft så här, ja, missnöjespartier hit och dit som har kommit och gått. Så att det kändes väl också aktuellt på ett riktigt sätt. Faktum är att jag kan inte låta arg när jag sjunger. Jag har en väldigt sofistikerad sätt att låta. Så att jag har ju försökt så här, rocka till mig själv någon gång för att låta liksom lite aggressiv och lite, och det blir aldrig bra, det blir bara nasalt och fånigt, så att det enda sättet för mig att uttrycka mig är nog på det här sättet. Sen så kände jag, på tal om våran Sierra Leone-resa då vi begravde Amado, när jag åkte dit så kände jag att jag var väldigt jag kunde känna mig ganska skraj för liksom det som hände med SD och det ena med det andra. När jag kom hem så kände jag, fuck it, det är så, alltså här håller vi på i våran lilla jävla, liksom, vårt lilla hål. Och bara håller på med våran tjat om est. Så jag kände att jag brydde mig så oerhört mycket mindre, faktiskt. Och jag kände mig så inte rädd alls på samma sätt. Jag kände
om man
det är
jämför
en hel värld där ute.
Om man jämför de problemen med att SD har 17% jämfört med Ebola eller inbördeskrig, ja, så är det en
jag
ganska
påminner mig att det finns en hel jävla värld där ute med så mycket människor och så mycket folk, och jag behöver inte gå omkring här och vara så jävla ängslig.
En av dina mest intressanta låttitlar tycker jag är Företagsgig. Men så skrattade när jag såg titeln, och du sjunger i den att du gjort skit för pengar ibland, men det ska du skita i. Jag blev först paff också att någon skrev en sån låt på 2010-talet när det mer eller mindre förväntas att de flesta artister har någon typ av samarbete med ett företag, för att streamingpengarna, det är så futtiga summor att jag vet inte hur många spelningar på Spotify man behöver för att motsvara försäljningen av en CD, men jag tror att det...
Men jag var nog ganska tidig med att sälja mig lite grann.
Men att du skrev den, hade du gjort någonting som var liksom väldigt, väldigt extremt sellout-smutsigt så att du fick kritik? Eller hade du liksom varit pausunderhållare på SDs partidagar eller något sånt där och fick kritik för hur smutsig
det hade ju varit stenhårt faktiskt. Nej, jag kan tycka att jag kan vara väldigt tacksam gentemot de här företagsgigsen som man gör, för att det är det som gör att man faktiskt har råd att fortsätta göra musik. Samtidigt som, ja, jag har väl ibland, någon gång har man stått där och känt att ingen lyssnar. Det är ett jävla event man spelar på, det är någon bil som står framför scen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Men, och folk står liksom och dricker ur sån här, den här tallriken och glaset sitter fast liksom i samma anordning. Då står man bara och tänker, tänk på pengarna, tänk på pengarna, tänk på pengarna.
Du menar att ingen riktigt bryr sig om att du dör upp?
Det har hänt, det har hänt faktiskt. Jag spelade i stadshuset på någon kunglig grej och på efterminglet. Och då kom jag ihåg att det var knappt så att folk märkte att jag gick av. Och då brukar jag oftast skälla ut de som har bokat mig och sagt, varför i helvete har ni inte kollat in vad fan det här är någonting. Så att nu för tiden när jag tackar ja till företagsgrejer och så jag är väldigt noggrann med vad det är för miljö. Och att jag alltid gör min egen grej.
En gång berättade du för mig om någon företagsspelning då. Folk brydde sig inte, de satt och fikade och pratade med varandra. Och du stod där och uppträdde och att du tänkte så här, men hallå, jag är popstjärna.
Jag är ändå
till tio, kom igen, jag är till tio. Och titta på mig. Och de brydde sig inte. Men sen när ni gick därifrån så tänkte du att, ja, det här sög ju, men jag kan ju göra vad som helst. Jag kan klara av vad som helst. Släpp ner mig på Wembley. Mm. Det är en baggis jämfört med det här.
Det är faktiskt det.
När du gav ut dina första skivor så var du på en etikett som heter Telegram, vars största hit tror jag var den här. Och medan vi lyssnar på den här så lägger jag in en Nordic Spirit True White, en tobaksfri nikoprilla för att få en riktig nikorush. Robin Razz och Leila Kays Got to Get.
Ja.
Som fortfarande håller, tycker jag. Jag tycker verkligen att det är en fullandad rap-pop-låt där. Jag blir alltid lika glad när jag hör den.
All musik vi gjorde, det är så uppåt.
Vad mycket funky beat. Just att säga funky som funky var väldigt populärt i Telegram-kretsarna.
För sen kom ju liksom trip-hoppen och Massive Attack och allt det där. Men precis innan, då var det verkligen det funky.
Men jag spelade väl också för att det här var kanske den första riktigt, riktigt, riktigt briljanta svenska hiphop-låten. Och din brorsa Tjärno var ju en av de tongivande hiphop-artisterna. Eller han dansade, han målade graffiti, han
bra på allting,
producerade, han gjorde allting på svenska hiphop-scenen i mitten av 80-talet. Och han var med också när Stockholmsnatt spelades in, den filmen som förde liksom hiphop ut i landet.
Ja.
Och du var ju också med i Stockholmsnatt.
Ja, jag var med som körtjej där, ja.
Du är med och sjunger lite. Men vad minns du från den tiden när hiphopen drabbade Sverige?
Jag kommer ihåg att jag fick en identitet. Jag kommer ihåg att jag helt plötsligt hade någonting att vara stolt över. Jag var stolt över min färg. Alla ville se ut som jag. Flashdance, Whitney Houston, hiphop.
Just, de breakar ju lite i Flashdance. Det är en scen då Jennifer Beals dansar breakdance med några killar på gatan.
Ja,
Och du bodde i Bergshamra på den här tiden och tog väl då blå linjen in till Kungsträdgården och hängde med.
Ja.
Med Paolo Roberto och gänget.
Men var, jag var till och med tillsammans med Paolo Roberto en kort
tid. Är det sant?
En kort tid, ja.
Wow, vad, hur var det?
Ja, det var väldigt gulligt. Jag fick ett så här tro, hopp och kärlek halsband av honom.
Han kom till vår skola i Linköping faktiskt. Det var en kille i min klass som blev nedslagen av en snubbe i nian som knäckte näsbenet på honom så det sprutade blod över. Alltså han verkligen spraylackerade en vit vägg i en korridor med blod. Det var inte så allvarligt, men det såg väldigt illa ut. Och nyheterna kom dit och filmade. Sen var det aktuellt och allting. Så här är en svensk högstadieskola hösten 87. Så här illa är det. Och skolledningen inser att det enda sättet att stoppa våldet det är att Paolo Roberto kommer dit och har karateuppvisning mot våld. Och veckorna efter att vi hade ju inte koll på kickerskulturen alls. Sen efter att alla hade sett den här filmen, det var ju då det verkligen började. Det var då folk verkligen började.
Liksom. Började slåss.
Nej, för han visade så här en spark kan krossa skallbenet på en vanlig människa. Så här får ni inte göra. Och den här sparken är direkt dödlig. Och alla sa, wow.
Det är jätteroligt. Och alla vuxna, alla syokonsulenter och alla sociala vetet.
Vad starkt, vad bra Paolo, tack. Var du med under Kungsankravallen 87?
Jag var där i faggorna, men jag var liksom inte med de kvällarna, vet jag. Jag tror att jag började hänga där mer och mer strax efter det hade varit.
Jag pratade med filmregissören Tarik Saleh, som var bästis med Tjarno, din bror. Mm. Och han betraktade det här som en liksom lika viktig epokavgörande händelse som almarna. Just Kungsankravallerna 87 i augusti när uttråkade ungdomar slog sönder NKs skyltfönster. Han berättade om när han såg några så små chilenska snubbar som stod och provade kläder inne i skyltfönstret medan kaoset pågick utanför. Så.
Det kanske kommer en filmatisering så småningom.
Och du var ändå 20 år 1987 också.
Ja,
så du
var inte vuxen. Liksom.
Så du var inte liksom kickersbrud från Bergshamra längre? Utan,
nej.
Du var på turné med Orup. Rock runt riket.
Ja, det är precis. Rock runt riket. Ja, men då var jag 23 någonting, 22.
Vilka var på den turnén? Rock runt riket?
Rock runt riket var Eva Dahlgren, Ratatar, Roxette. Och vi var ju då förband. Och det var ju, jag var ju jättekär i Magnus Frykberg som var trummis med Orup, så det var ju himmelen för mig, alltså. Det var jätte roligt och åka på den här jätteturnén. Vi var ju väldigt illa behandlade.
Hur då?
Ja, men Orup vet jag bojkottade det crewet och sa att jag jobbar aldrig med de här människorna igen. Det var jävligt
alltså arrangörerna?
Nej, inte arrangörerna, utan de som Emma Telstars liksom crew, alltså deras som byggde scenerna och turnéledare och...
Ni var illa behandlade av ert eget crew?
Ja, vi fick inte äta tillsammans med liksom de stora artisterna och de gjorde en sån här sista gigget spex som var jävligt, både rasistiskt och elakt och jävligt... Det var hård turné, de byggde, Emma Telstad drev också... Två scener som varvades och det var en av de mest regniga somrar vi har haft. Scenarbetare som tuggade i sig så mycket amfetamin, vad fick jag höra sen. Och det var så mycket skador och folk hamnade på sjukhus. Så att det var en ganska dramatisk turné faktiskt. De som hade det jättebra, det var ju Eva Dahlgren, Ratata och Roxette. Resten.
Men om man bara var en simpel körtjej så det var fick man inga, tufft alltså. Inga fördelar. Jag minns någon slitsartikel då du berättade om hur du och Magnus träffades. Att det första han sa till dig var, ni var på en fest där man fick blanda sina egna drinkar. Och han blandade en drink och det första han säger till dig är, min blev jätteäcklig, du kan få den.
han var ganska ouppfostrad faktiskt, Magnus. Han otroligt var en sån liten slingel. Ja, men han var ett sladdbarn och fick röra sig väldigt fritt och fick nog inte lära sig. Han är väldigt, väldigt snäll, Magnus, som tur var.
Vi lyssnade på Leila Kay precis. Jag vet inte om jag minns rätt, men stämmer det att du en gång blev utslängd från något ställe vid Stureplan för att vakten trodde att du var Leila Kay?
Nej, det var en tuffare och längre incident än så. Jag kom dit med tre andra bandmedlemmar, alltså Peter Svensson, Ola från Helicopters och typ, vad heter han, basisten i Kent naturligtvis.
Martin Sköld.
Martin Sköld. Och och jag med dem. Vi gick tillsammans, det var en tisdagkväll, det var knappt någon folk. Alla går in och dörrvakten bara lägger en stor blaffig hand på min bröstkorg och föser ut mig baklänges. Så jag nästan ramlar. Och där ute står jag, som tur var, alldeles ensam. Och grabbarna där inne är så här, viftar och bara, vad fan, var ska du? Var är du på väg? Och jag var så här, jag vet inte. Och jag ser att de snackar med vakten. Och det var ändå så här tisdag, jag kände jag hade liksom inte riktigt... Nej, jag förklarade, jag drar, jag åker hem. Sen några månader senare så var jag på Gildas, tror jag det heter, som är samma kvarter. Och känner igen vakten som hade stått på Spybar. Så jag är skitsnabb och går upp till honom och säger, fort som fan, hur du körde ut mig från Spybar. Och du trodde att jag var Leila Kay, eller hur? Och då blev han så paff och kunde liksom inte... Så han erkände, så han sa, jag är skitledsen, jag trodde du var Leila. Och det här var faktiskt med all respekt mot Leila, men det här var, hon hade hunnit bli ganska risig. Och ja, jag bodde inte på gatan då, men tydligen så såg det ut så. Sen var jag också i Monte Carlo med Leila och Snap.
Oj, vad hände i Monte Carlo med Leila Kay och Snap? Det här måste du berätta.
Det hände inte så mycket mer än att vi var på någon glassig restaurang där Snap också, han blev stoppad och fick låna en kavaj. Och de hade ett jävla show med att hitta en så pass stor kavaj till honom.
Snap, alltså I Got The Power bandet.
Ja, så han gick där med sin käpp. Och så var det Leila och jag och någon skivbolagsmänniskor, jag kommer inte riktigt ihåg. Och Leila envisades med, vi fick ostron och då får man alltid en liten... Fick man en liten skål med vatten med en citronskiva i när man skulle tvätta fingrarna efter att man hade ätit ostron. Och det där vattnet drack Leila upp hela tiden.
Jocke Berg från Kant och Peter Svensson från Cardigans skrev din megahit Come Along 2001. Men det var inte i första hand Kant eller Cardigans som fick dig intresserad av att jobba med dem som låtskrivare, utan det var det här bandet som vi lyssnar på nu, Paus. Paus var alltså en duo som Jocke Berg och Peter Svensson från Cardigans hade. De gjorde bara ett album 1998 med ganska lågmäld rock som Peter Svensson sjunger på.
Mm.
Trots att hans röst du kanske inte riktigt lika stark som Jocke Bergs. Fast syftet här var ju inte att ha en stark röst utan att göra något ganska introvert och deppigt.
Jag hade helt glömt bort. Jag tänkte när du började berätta om det du pratar om nu så undrar jag, vad fan... Var är vi på väg nu? Den här plattan är ju skitfin. Och det var ju absolut den... Fan, vilket minne du har. Hur är det att ha ett sånt minne som du har?
Nej, men jag minns så tydligt att du... Innan vi spelade in Come Along så hade du till och med en idé om att inte göra ett eget album utan bara spela in pausskivan på engelska och ljud. Att göra ett enda coveralbum där du tolkade pausskivan. För du tyckte så mycket om dem.
Det har jag glömt. Helt fantastiskt. Ja, men det stämmer. Jag tyckte den var så...
Och den här musiken är ju väldigt långt ifrån den musik som de flesta förknippade med dig på 90-talet. Alltså storslagen. Soul.
Mm.
Det här är ju superdeppigt.
Mm. Igen, den här till 10-2-stjärten. Jag var ju hårdrockare när jag gick på gymnasiet. Jag lyssnade på så här, allt från Saxons till Judas Priest till liksom Ozzy och bla bla.
Du var hårdrockare alltså, visst?
Jag var hårdrockare. Och, så jag blev lite mätt på R&B-soulmusiken i slutet av 90-talet. Det kändes som att, har vi inte tjatat tillräckligt nu? Det kändes som att Mary J. Blige var liksom min sista utpost. Sen började jag sukta efter någonting annat.
Pausskivan är nästan bortglömd. Det är inte ens de fanatiska Kent-fans som lyssnar så mycket på den, i och med att det inte är Jocke som sjunger. Så...
Nej.
Det är intressant också, för jag tror inte att, så vitt jag vet, så hade de inte jobbat så mycket som låtskrivare åt andra när de gjorde den här skivan åt dig.
Nej.
Och nu är både Petter Svensson och Jocke Berg helt och hållet låtskrivare åt andra. De är inte bandmedlemmar längre.
Nej. De hade väl bara skrivit sina egna projekt i princip.
Du gjorde också en duett med Jocke Berg på Kents kommersiellt största skiva Vapen och ammunition som hette Duett just.
Mm. Ja, den är ju väldigt hemlig. Det är typ ingen som vet att det är jag som sjunger.
Inte, du var ju med på deras stora Stockholms stadionkonsert.
Ja, just det.
Allting.
Det var jag. Den vita konserten. Absolut. Men ja, det var en jävla ära att få vara med där.
Men du var mer kompis med Martin Sköld kanske av kantarna?
Nej, alltså det var så roligt när vi liksom lärde känna varandra. För att jag hade alltid varit lite rädd för Kent, för jag tyckte de såg så fascistoida ut. Och sen så upptäckte, och de var så otroligt ödmjuka när de träffade mig, och vilket jag inte kunde förstå, men det visade sig att de lyssnade på jättemycket svart musik och började spela så här riktiga jävla R&B-låtar som man bara, va? Så att det var ett väldigt fint möte. Det var så här, oh wow, gillar du oss? Oh wow, gillar ni mig? Jag vet att vi hade några liksom partynätter, några efterfester hos mig och The War on Drugs är, jag upptäckte dem genom min sambo då han satte på någon låt och jag hör mig själv säga, vad i helvete är det här för någonting?
Det här är alltså The War on Drugs, vad heter låten?
Den heter Under Pressure. Well, the calm down here is easy. Like the arrival of a new day. But a dream like this gets wasted without you.
Det är så fint att det både känns så amerikanskt i melodierna, känns nästan så Springsteen-aktiga ibland i det här bandet.
Ja.
Samtidigt som beatet och lite av syntljuden är nästan tyska, krautrockaktiga och lite psykedeliska.
Ja,
det är en bra mix av.
Ja, någon slags Fleetwood Mac. Alltså, ja, jag har en svaghet för Bryan Adams. I'm in Heaven tycker jag är så här fantastisk låt. Och han drar ju lite åt någon slags Bryan Adams knarkig
röst. Vad intressant, jag har aldrig tänkt på
Bryan Adams på lite heroin. Och The War on Drugs är ju liksom precis som du säger, det är som att man skulle så grovt kunna misslyckas med den här, med det här projektet och den här typen av musik. För att det precis som du säger, det drar åt Springsteen, det drar åt så otroligt stora maffia typiska liksom, ja men sådär, ljudbilder. Det skulle kunna bli så klyschigt och så är det så fruktansvärt vackert. Och det är ändå en sån där, precis som Amanda Bergman. Ibland är jag bara tvungen att stänga av för att det är så fruktansvärt vackert. Man står liksom inte ut.
Vill spela upp någon potpurri av Nene Cherry och av Nene och Eagle Eye, sa du?
Ja, men jag,
vilken låt är det?
Det finns ingen sån. Jag förstod.
Det finns ingen sån låt. Du skulle också ha nytt potpurri. Ja. Jag trodde du skulle ha med något på något.
Jag vet, och jag förstår att du blev jättenyfiken. Oh shit, här har de med sig en demo av Eagle Eye och Nene. Någon slags special. Nej, tyvärr. Fredrik, jag måste göra dig besviken. Det här är bara att jag vill spela någonting nytt från Nennes nya platta och någonting från Eagle Eyes nya platta. Kanske bara så här en halv låta vardera som får bli en. Nu ska vi lyssna på Shotgun Shack med min stora syster Nana Cherry. Nothing is the same. Just another day now. Fun and playgrounds. Bend the rules now. Know the rules now. Play the rules now. It's institutional. Resolutions. Lack of direction. Intersections. Pick up the gun, you know you're gonna use it. Know that gun, it's gonna get loaded. Say my name before you pull it. Too late, you know, just took that bullet. Look it front to back. Through the shotgun shack. You decide to slow to run fast, run fast. This is the time when I don't want it anymore. Och nu ska vi lyssna på Drunken Sublime med Eagle Eye.
Täckt hela familjen nu. Du borde jag letade efter något med Cherry nu, men jag kunde inte hitta något på Spotify.
Ja, det är Mabel då i sådana fall. The big star.
Hello. You there? Hello. You there? What you gonna do? If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you.
Det här är Mabel med låten Ring Ring och det här är min systerdotter. You said you were home, but I saw on your story
you out till the morning, not alone. So now you're gonna call. Nu har vi i alla fall täckt nästan hela systerskaran. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello. Jag började med en ny grej i år på grund av min dotter. Hon kom hem från skolan och sa: pappa, jag gillar AIK. Och jag frågade varför det. Hon sa för att de är coola. Och då sa jag okej. Okay. Så vi gick på en AIK-match. Och det var så kul för en... Jag tyckte inte fotboll är jättespännande att titta på. Men jag fattade aldrig raden på din låt Självantänder när du sjöng att du blir min bengal på Norra Stå. Jag hajade inte vad du syftade på förrän jag var där och insåg, vänta, Norra Stå, där de står med bengalerna. Norra Stå är hejaklacken på, ja, på Friends Arena. Men går, ja, du mycket på fotboll?
Hörru du, jag tycker väldigt mycket om fotboll. Jag tittar gärna på fotboll, men jag är inte någon anhängare av något lag.
Inte ens AIK? Jag trodde att
det är bara ett spel för gallerierna. Det är fiction.
Den här låten spelas tydligen ibland i klacken.
Mm.
Självantänder.
Alltså, faktum är så här. Jag har sån djup respekt för fotbollslaget AIK naturligtvis. För jag kollar ändå en hel del. Men jag tycker faktiskt att AIK-supportarna borde verkligen skärpa sig. Och Black Army ska vi inte ens snacka om. Jag tycker att... jag var på en Hammarby AIK-match för några år sedan. Och en Hammarbyare... jag kommer inte ihåg vad han heter, som svimmade av och låg i princip livlös på planen, varav AIK-klacken började sjunga låt han dö, låt han dö. Då kände jag, vad fan har jag gjort?
Jag har en kompis som är väldigt, väldigt mycket AIK-supporter. Som jag ringde innan vi gick på den här matchen. För jag var lite orolig för att gå på en match med min dotter. Han sa att det är lugnt, det här, det är inte ett derby. Så det är inte två Stockholmslag som möts. Mm. Men han har hängt i de här kretsarna som gillar att slåss.
Ja.
Som har det som huvudsaklig aktivitet. Och han berättade att han och hans lillebror var en gång på en bar. Då AIK-fansen började slåss med varandra i brist på annat.
Du ser.
Och de hoppade på lillebrorsan. Och min kompis grep in för att försvara sin lillebror.
Ja.
Och det gör han på honom istället. Och hoppar på honom och han bryter något revben och hamnar på akuten. Och sen dagen efter så går han in på Facebook för att kolla att lillebror mår bra i alla fall.
Ja.
Och då har lillebror skrivit på Facebook: bra vev igår, tack alla inblandade. Och han ligger där på akuten och tänker, men herregud, så här, du kan inte bara skriva bra vev igår.
Så med tanke på var allt okej, okay, allt var fine, det är så här det ska gå till.
Exakt.
Ja, nafsed alltså. Det har ju varit, det här har varit supertrevligt, men I gotta go. Måste byta,
vart ska du
byta blöjan?
Du ska byta blöja.
Jag ska hem och vagga den lille.
Jag ska nog byta en annan blöja ikväll också. Jag ska iväg och hämta på dagis.
Mm, du ser, livet.
Livet, the life. Tack för att du kom hit till Tio.
Tack så jättemycket, jättekul.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Daniel Bäckström var producent och Titio var hemma hos Dragen.
Burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.